Hej och varmt välkomna till den socialdemokratiska podden Under päronträdet. I dagens avsnitt så kommer ni att få möta vår partiordförande Stefan Löfven, Vanja Lundby-Wedin, Margot Wallström och Jesper Eneroth. Programmet kommer att prägla det kyrkoval som stundar nu den 19 september 2021 och ni kommer att få många svar på era olika frågor kring vårt kyrkopolitiska program, men givetvis också om frågor som vi socialdemokrater bedriver inom kyrkopolitiken, nationellt som regionalt och lokalt. Så varmt välkomna till dagens avsnitt.
Hej och tack för möjligheten att få tala med er som är socialdemokratiska kandidater och valledare i årets kyrkoval. Bär varandras bördor. Den uppmaningen riktar aposteln Paulus till en av de kristna församlingarna som han skrev brev till. Det är ingen dålig uppmaning. I samma brev skriver han att i kyrkans gemenskap ska alla vara jämlika. Han skriver: nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Det här kraftfulla budskapet om jämlikhet och solidaritet, det är också arbetarrörelsens budskap. De här värderingarna, det är vad vi går till val med, både i kyrkovalet och i de allmänna valen nästa år. Jag talar ofta om det starka samhället. Och med det så menar jag ett samhälle där vi gemensamt tar hand om de som byggt samhället genom en kraftfull upprustning av äldreomsorgen och ordentliga pensioner. Där polisen har kraft att trycka tillbaka de kriminella gängen och se till att alla bostadsområden i landet är trygga. Och där var och en som kan bidrar till det gemensamma genom arbete. Och därför satsar vi nu på jobben, en bred utbyggnad av utbildningsplatser och satsningar på arbetslösa. Men när jag talar om det starka samhället så är det inte den starka staten eller den starka offentliga sektorn jag talar om, utan just det starka samhället. Därför att samhället är någonting större än staten. I samhället så finns familjer, folkrörelser, trossamfund och gemenskaper av många slag. Och de är ovärderliga delar av det Sverige som vi vill skapa. Och den enskilt största frivilligorganisationen i Sverige, det är Svenska kyrkan. Kyrkan bidrar till samhället bland annat genom sitt diakonala uppdrag både i Sverige och ute i världen. Sin barn- och ungdomsverksamhet. Att förvalta kulturarv i form av musik, byggnader, traditioner. Och ekumenik och religionsdialog som bidrar till integration och sammanhållning. Ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige, det behöver en öppen och demokratisk folkkyrka. En kyrka som står upp för alla människors lika och okränkbara värde. En kyrka både för tvivlande, sökande och trosvissa. Det betyder att ni som nu ställt er till förfogande för att bidra i ledningen av Svenska kyrkan och dess församlingar, pastorat och stift, ni är med och bygger det starka samhället när ni bygger kyrkan stark. Men alla delar inte vår vision om en öppen kyrka för alla. Mot oss mobiliserar de högerkonservativa krafterna i form av Sverigedemokraterna. Och i år också ännu mörkare krafter i form av Alternativ för Sverige. Grundat av personer som lämnat SD för att välja en ännu mer radikal linje. Det här är krafter som vill utnyttja Svenska kyrkan i sin kamp mot det öppna och toleranta samhället. De vill utnyttja kyrkan för att få makt i politiken. Detta ska inte lyckas. Vi och alla nomineringsgrupper som ser det här hotet måste kraftsamla för att avvisa försöket att ta över kyrkan. Som förtroendevalda kommer många av er att få arbetsgivaransvar i kyrkan. Kyrkans olika delar har tillsammans mer än 20 000 anställda. Och alla de ska erbjudas en god arbetsmiljö, möjligheter till utveckling. Det gäller inte minst de som arbetar i yrken där kommunal tecknar avtal. Jag tänker på kyrkogårdsarbetare, barnskötare, kyrkvaktmästare, krematoriearbetare, köks- och städpersonal och ungdomsledare. I kyrkans värld finns också arbetare från andra delar av LO. Mitt gamla förbund IF Metall organiserar stenhuggare. I kyrkans omfattande skogsförvaltning arbetar medlemmar i GS-facket och transport. Kyrkans alla fastigheter, inte minst de 3400 kyrkorna, är arbetsplats för elektriker, målare och byggnadsarbetare. För alla de här ska kyrkan bidra till goda arbetsvillkor vid upphandlingar och samarbeten. Det är dessa duktiga yrkesmänniskor som med sitt arbete bär det som sker i och omkring kyrkan. Ett tillfälle att följa uppmaningen att bära varandras bördor, det blir valrörelsen. Jag är ju själv gift med en förtroendevald i kyrkan, så jag räknar med att få följa där hemma vid köksbordet dagligen. Jag vill avsluta med att gratulera er som har fått partiets förtroende att vara kandidater i kyrkovalet, och jag önskar er alla lycka till.
Jag tyckte själv att det kändes väldigt härligt när Stefan, vår partiordförande, gratulerade oss alla till att vi står på listor till kyrkofullmäktige och stift och kyrkomöte. Ni är många som sitter där ute nu som har lång erfarenhet av att vara kyrkopolitiker, men några är också, kanske också ganska många, är helt nya i kyrkopolitiken. Men oavsett vilket så vill jag säga till er alla, min erfarenhet är att det är lätt att vara socialdemokrat i kyrkan. Man kanske inte behöver gå så långt som SSU gjorde för ett par valrörelser sedan när de sa att Jesus var den första sossen. Det retade förstås gallfeber på våra politiska motståndare i kyrkan att försöka sätta en partipolitisk prägel på Jesus. Och vi kanske inte behöver gå just så långt. Men vi kan konstatera, precis som Stefan sa, att vår grundläggande ideologi, synen på människors lika värde och rätt och solidariteten, det går liksom hand i hand med evangeliet. Så när kyrkan kritiseras från högerhåll för sina politiska ställningstagande, för vänstervridning, så är det faktiskt en del av kyrkans uppdrag att utifrån evangeliet av ställning vara en röst i världen, en röst i världen för mänskliga rättigheter, och det vill andra politisera. Så min utsats är, var en stolt socialdemokrat i kyrkan. Respektera att det finns andra som också vill kyrkan väl, som också har en kristen tro, men som inte känner sig bekväma när budskapet lämnar kyrkorummet. I vårt valmanifest utgår vi från kyrkans grundläggande uppdrag, alltså detta att fira gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Det är de fyra sakerna som är kyrkans grundläggande uppdrag. Och det måste kyrkan vara bra på. Precis som vi i facket, när jag var där, måste vara bra på att verkligen få fram bra kollektivavtal för våra medlemmar. För om vi inte klarar det här grundläggande uppdraget, då blir vi inte heller trovärdiga i det större uppdraget. Så det måste man klara av. Men vi uttrycker det här i vårt valmanifest, och nu räknar jag upp några punkter. En kyrka öppen för alla. Alltså vi frågar inte efter medlemskap när någon kommer i kyrkan. Vi frågar inte ens efter om man är kristen eller tillhör något annat samfund. Vi vill ha en demokratisk folkkyrka. För oss är det självklart att varje medlem ska vara med och rösta. Vi ska alltså ha direkta val till kyrkan. Vi vill ha en kyrka som har en stark roll i civilsamhället. Glöm inte bort att Svenska kyrkan är den största organisationen i Sverige inom civilsamhället. Vi vill att kyrkan ska ha ett föredöme som arbetsgivare. Vi vill att vi ska stå upp i kampen mot diskriminering och rasism. Vi vill ha feministisk kyrkopolitik, och vi vill ha ett tillgängligt kulturliv. Vi vill vårda miljön och klimatet, och vi vill ha en social hållbar kyrka i hela världen. De där punkterna omfattar det nationella valmanifestet. Men det är också ett valmanifest som ska vara lätt att använda lokalt. Ni ska kunna använda det, men också omforma det och utforma det lite utifrån era lokala program, i församlingarna och på stiftsnivå. Och hur ska ni göra det då? Och då tänker jag, när ni talar med väljarna i er egen församling, då ska ni kunna göra det just utifrån att vara en stolt socialdemokrat i kyrkan. Ni ska kunna hämta kraften ifrån era socialdemokratiska värderingar. Och då kanske det är ganska självklart att ni i ett lokalt program eller ett lokalt punktprogram lyfter frågan just om att Svenska kyrkan ska vara en bra arbetsgivare. Ni ska naturligtvis ta upp det självklara i att vi inte tycker att det är föräldrarnas plånbok som ska bestämma om barn och ungdomar ska ha möjlighet att delta i kyrkans verksamhet. Konfirmationsverksamhet, barnkör, vad det än är. Vi ska ha en avgiftsfri barn- och ungdomsverksamhet. Jag tycker också att det är viktigt att ni lyfter de här kulturfrågorna. Står upp för kyrkomusiken. Vi ska ha många kyrkokörer. Jag tror många tycker att det är väldigt viktigt. Och sen tänker jag också, vi tycker ofta att internationella solidariteten är kanske någonting man gör centralt och så har vi lite kollekter. Men där skulle ni också kunna verkligen jobba med att göra det som vi har skrivit i vårt kyrkopolitiska program. Att avsätta resurser till akt. Vi har skrivit att man skulle kunna avsätta motsvarande 1% av kyrkoavgiften. Det kan vara en socialdemokratisk fråga att driva i det lokala. Men det gäller naturligtvis också att de här frågorna är viktiga på stiftsnivå. Inte minst också miljöfrågan. Där är det vi socialdemokrater. Och nu får jag se, det är precis en fråga. Har du några bra tips om vi kan bli bättre på miljöfrågor? Ja, det har jag. För att det är så att vi socialdemokrater la motionen till kyrkomötet om att vi skulle ha en gemensam miljöpolitisk strategi i kyrkan. Nu finns den där. Det är inte vi som har ensamma utformat den. Men vi har drivit på frågan. Och nu finns en möjlighet att i varje församling miljödiplomera sig. Och det kan vara ett sätt att bli bättre på miljöfrågor. Att utöka kunskapen för alla förtroendevalda och ledande personer och anställda i kyrkan. Och miljödiplomera sig och visa att i varje församling kan vi ta steg för ett bättre klimat. Så det är ett sätt på att bli bättre miljöfrågor. Inte minst också när det gäller skogsförvaltningen för er som jobbar med de frågorna. När vi ska tala som gemensam röst, då är det också viktigt att både församling och stift och kyrka nationellt tar de här gemensamma frågorna med den öppna kyrkan. Med den gemensamma frågan också att vi ska vara fria från diskriminering. Det är så en otroligt viktig fråga. Det är inte så att kyrkan är diskriminerande generellt. Men det finns församlingar där vi tycker att det är diskriminerande att inte varje präst vill stå upp och viga samkönade par. Nu är inte det, nu vet vi att det är så att det finns inte en skyldighet. Men vi vill gärna att vi driver på den frågan lokalt. Ett sätt att göra det kan återigen vara, lyft kunskapsfrågan. Se till att bli certifierad i regnbågsnyckeln, HBTQ-certifierad. Då kanske ni får de här prästerna att ändra inställning. Och så har vi helt plötsligt ett prästerskap som till 100% ställer upp för att viga alla par som vill vigas i kyrkan. Vi har också förväntningar på kyrkan som helhet. Och då gäller det mycket akt som jag var inne på tidigare. Alltså, akt Svenska kyrkan är ju kyrkans internationella arbete. Det är så viktigt att vi fortsätter att satsa på det. Så viktigt att vi har tillräckligt med resurser för att verkligen kunna hjälpa människor i världen. Stå upp för människor oavsett vilken religion de tillhör. Oavsett var i världen, men där vi ställer upp för människor som är utsatta för krig och förtryck och fattigdom. Där kan du veta att Sverigedemokraterna tycker att vi ska drastiskt minska vårt anslag. Så det är oerhört viktigt också att ni håller undan, precis som Stefan sa, håller undan Sverigedemokraterna. Även om de inte ställer upp i er egen församling, så ställer de ju upp nationellt. Så även i er församling så kommer det finnas de som kanske går och röstar på Sverigedemokraterna på den nationella nivån. Så det blir också en fråga om angelägenhet för er i varenda församling att verkligen stå upp för de värden som vi står för. En annan fråga som också är nationell, men som också ni också jobbar med lokalt, det är den interreligiösa dialogen. Även där har Sverigedemokraterna sagt nej. De vill inte att Svenska kyrkan satsar en enda krona på interreligiös dialog. Och vad är det då? Ja, det är inte att sitta och jämföra Bibeln och Koranen. Utan det är just att mötas över religionsgränserna, visa respekt för varandras religioner. Och om vi vet, enligt undersökningar, att människor som kommer från andra delar av världen, över 70% definierar sig själv som troende. Om vi inte visar respekt för deras religion, hur ska vi någonsin få en integration? Hur ska vi någonsin få ett samhälle som håller ihop? Och det hör ni, Det här jag pratar om kyrkan. Men jag talar verkligen socialdemokratiska värderingar. För det är ju en av våra viktigaste frågor. Att se till att samhället håller ihop. Ett jämlikt samhälle där alla ges lika förutsättningar. Då kan vi inte göra skillnad. Precis som Stefan sa. Man kan inte göra skillnad i det bibelcitatet. Inte jud eller grek, inte slav eller fri, inte man eller kvinna. Alla är vi jämlika. Då måste vi också visa respekt för varandra. Det finns ett annat uttryck som är så självklart för oss socialdemokrater. Och det är solidaritet. Och det är så knepigt då. När andra nomineringsgrupper tycker att ordet solidaritet är ett politiskt begrepp. Ärkebiskopen säger ofta solidaritet. Men kanske lika ofta nämner hon älskar din nästa så som dig själv. Som ett bibliskt citat. Men det är ju samma sak. Och det säger mycket om människovärdet. Jag måste också inse mitt värde som människa för att kunna hjälpa andra. För att kunna stå upp för andra. För jag vet att om jag hjälper dig så hjälper du mig den dagen jag behöver stöd. Så solidariteten måste gå som en röd tråd i den socialdemokratiska kyrkopolitiken. Och den är inte partipolitiskt. Återigen, det går verkligen hand i hand med evangeliet. Och då måste vi kunna stå upp för det. Det finns de som säger att partipolitik i kyrkan är fult. Det är det inte. Det är som en slags varudeklaration till våra väljare. Man vet vilka värderingar vi står för. De som politiserar är väldigt ofta de grupper som inte har en partipolitisk bindning. De politiserar och säger att vi är politiska. De tycker det är politiskt med mänskliga rättigheter. De tycker det är politiskt med solidaritet. Men vi ska som sagt vara stolta socialdemokrater. Stå upp för vårt valmanifest. Och jag tror att vi ska säga, som Jesper Bengtsson sa i senaste numret av kyrkans tidning. Många av er läser kyrkans tidning och sista numret, eller näst sista numret, det var som en socialdemokratisk pamflett nästan. Det var säkert många som irriterade sig på det. Men då hade vi Jesper Bengtsson på första sidan på grund av att han har skrivit en bok, Reformismens väg, som handlar om vår kyrkopolitik, vår kyrkopolitiska historia. Och det var också ett helt uppslag med Jesper. Och det han sa, det var att vi S har gjort kyrkan progressivare. Och det tror jag är väldigt viktigt att tänka på. Vi har gjort kyrkan progressivare. Och även om det är ärkebiskopens röst som talar om solidaritet, så ska vi inte tro att hon kan använda de orden om kyrkan skulle bli mer inskränkt, om kyrkan skulle bli mer navelskådande, om kyrkan inte skulle få vara rösten i världen. Då kommer inte ärkebiskopen kunna använda de orden. För hon, liksom kyrkans ledning och liksom era kyrkoherdar, är beroende av vilka beslut vi fattar som förtroendevalda. Om vi drar åt tumskruvarna och säger att vi ska ha en kyrka som mer rör sig inåt, där man kan sitta på gudstjänsten, vi ska göra en fantastisk predikan och tänka, ja, jag ska vara god mot mina medmänniskor. Men det räcker inte. Vi måste vara rösten i världen. Och det kanske är det viktigaste vi kan säga som socialdemokrater. När vi står på en öppen folkkyrka, då är det kyrkan som är rösten i världen. Och har vi den rösten, har vi den kyrkan, då är det inte en politisk kyrka, då är det en kyrka som förkunnar evangeliet. Och då kan vi som socialdemokrater känna att vi kanske är väldigt hemma i den kyrkan. För där ryms våran ideologiska grundsyn väldigt väl. Så jag önskar oss alla, precis som Stefan sa, att vi verkligen nu i valrörelsen kan tala med våra väljare. Och tänk på att det är våra väljare som normalt röstar på Socialdemokraterna som vi i första hand ska nå. Vi behöver inte övertyga andra. Gör vi det så är det väldigt bra naturligtvis. Men de som normalt röstar på Socialdemokraterna, de kommer att känna igen sig. De kommer förstå värdet av att vi finns där. Men de kommer också förstå betydelsen av varje röst för att förhindra att andra krafter som vill se en annan kyrka, som är svensk kyrka, sätter gränser för vilka som får komma in i kyrkan, inte ser att svenska kyrkan är en del av en världsvid kyrka som är öppen för alla. Så nu, kamrater, nu fortsätter vi, nu går vi vidare och kommer att göra ett riktigt, riktigt bra val tillsammans.
Det här är ju en väldigt viktig diskussion, och tänk att jag en gång i tiden har varit kyrkominister. Det är många som är förvånade över att vi förstås hade statskyrka på den tiden, och också att man då kan vara minister för dessa frågor. Och det var ju till exempel att utnämna biskopar. Och det var mycket kontroversiellt på den tiden, därför att vi hade ju debatten om kvinnliga präster. Och jag måste säga att jag älskade att vara kyrkominister. Jag tyckte det var fantastiskt, därför att man fick uppleva det engagemang och det uppriktiga samtal och en värme och allt det här som kom ur kontakten med företrädare för Svenska kyrkan. Och jag tyckte väldigt mycket om det. Och sen var det en jobbig debatt många gånger.
Till dig, Margot, även om du inte är kandidaten, så är det ju faktiskt ett val även efter detta. Och du är hjärtligt välkommen till det. Kyrkoministerposten tänker jag bra att vi inte återskapar. Jag tänker det är bra att vi inte återförstatliga kyrkan. Men det är än bättre att vi gemensamt känner att det här är ett val som beror på oss alla. Och jag tänker på att en av de aspekter som ryms just frågeställningen öppna folkkyrkan som vi pratar om, det är ju faktiskt möjligheten för alla medlemmar att faktiskt kunna utse sina representanter via kyrkovalen. Själva det grundfundamentet är ju faktiskt någonting som hotas just nu. Där vi har politiska motståndare i det här valet som vill ta bort de direkta valen till exempel kyrkomöte och istället införa indirekta valsystem. Så att det är på ett sådant sätt en stor, vad ska jag säga, ideologisk konflikt huruvida vi ska ha demokrati i kyrkan överhuvudtaget. Så att det känns viktigt på många sätt att engagera sig i detta.
Först och främst så tänker jag att vi måste förstå vilken viktig roll kyrkan har i de tider vi lever i. Och jag ska berätta en anekdot, därför att när jag jobbade för FN så promenerade jag varje dag tvärs över Manhattan till FN-skrapan. Och det var så högt ljud, så att jag tyckte det där var jättejobbigt med trafik och allt som kommer från en storstad som New York. Och jag längtade efter tystnad. Och då valde jag att gå in i en kyrka nästan varje dag när jag gick till jobbet eller när jag kom tillbaka från kontoret. Och att sitta där en stund. Och det här skedde samtidigt som, inte bara för att det blev tyst, utan det var också för liksom den frid man kan känna när man går in i en kyrka. Men det här skedde samtidigt som jag tyckte att det faktiskt var väldigt svårt att hitta Gud någonstans i allt det som jag såg i jobbet. När man reste i Afrika och i krigszoner runt om i världen och träffade alla överlevare och sådär, så var det svårt att söka och hitta Gud i alltihop där. Man ville liksom ropa, var var du när du tillät allting där? Och så jag tror att det där ändå hörde ihop. Jag ville tolka det som att jag behövde ha det ibland väldigt tyst omkring mig, men jag tror att det också var att försöka hitta tillbaka till någonting som gav tröst och ett ställe och en miljö där man tillåter sig själavård. Och jag tror i de här tiderna som vi lever nu, när det är så här jobbigt, så behöver vi själavården och vi behöver de sociala insatserna. Och kyrkan gör ett fantastiskt arbete, och det är ibland inte att vi får syn på det, men jag vet ju att där finns det här engagemanget som är villkorslöst och som är baserat på människokärlek och på liksom trons grundläggande element. Och det är så viktigt. Och när jag läste också i Aktuellt i politiken om olika kandidaters tankar om sitt engagemang i kyrkovalet och framöver, så att för mig är det otroligt viktigt att engagemanget finns där, att vi bevarar en öppen folkkyrka och att vi visar att den måste finnas i samhället, engageras i det som händer just nu. För det här är en enorm både intellektuell och emotionell press på människor det vi upplever nu. Tänk alla förluster vi gör, människor som går bort i en pandemi, allt det som vänds upp och ner och osäkerheten. Och då behöver människor tröst och hjälp, och det är vad man kan få.
Jag tänker det är så många intressanta trådar Margot tar upp, inte minst kopplat till den tid vi befinner oss i. Alltså, jag brukar tänka på kyrkan som att den ska vara som starkast när man själv är som svagast, men också när samhället är som svagast. Och det är det jag tänker är en viktig del i folkkyrkoidén. För att vi har ju många av oss, förmodligen många av dem, jag får faktiskt säga tusentals, som är med på detta historiskt stora möte, vilket är fantastiskt. Men vi har säkert inom oss också många olika individuella relationer till kyrkan. Några av oss engagerade och vana gudstjänstbesökare. Andra kanske känner lite den känslan som Margot beskrev, att kyrkan är en plats där man ibland kan gå in för tystnad eller för att tända ett ljus. Eller för att fundera en stund utan att för den sakens skull behöva ge motprestation. Det kostar ingenting. På samma sätt så tänker jag att i en sån på många sätt otäckt tid som vi ändå verkar i, där jag tror många känner sig isolerade och ensamma. Vi alla som ses på det här mötet sitter ju förmodligen själva i våra vardagsrum eller våra kök och tittar in i en skärm. Men då tror jag det är viktigt både som kyrka och som parti detta, att vi känner att vi är inte ensamma. Vi ställer upp för varandra. Det där ska vi känna när det nu är dags igen. Vi ska inte luta oss tillbaka utan tvärtom triggas ytterligare att göra en gemensam insats. För att få vi dels tydligheten i den här konflikten, för det är ju motsättningar. Vi måste inse det. Alltså, de olika nomineringsgrupperna i kyrkovalet brinner för olika frågor. Jag nämnde tidigare att demokratin faktiskt är under, satt under proposition idag. I och med kravet från bland annat Bosko om att gå till val på indirekta val istället. Vi hörde en stor del av vårt valmanifest från Vanja tidigare. Med både frågan om hållbarhet, miljöarbete, klimatansvar, men också goda arbetsvillkor för de som arbetar i kyrkan. Något som också partiordföranden tog upp inledningsvis. Så att jag har högt ställda förväntningar, och jag måste ändå avslöja att än så länge så har vi klarat steg ett i den här valrörelsen med mycket väl godkänt. Med över 7500 kandidaturer. Och som sagt, bara det här mötet, jag är helt överväldigad över uppslutningen. Vi är långt över 1000 personer, och detta är faktiskt det största digitala mötet som någonsin hållits i det socialdemokratiska partiet. Så att, högt ställda förväntningar, men också en djup insikt om att det här valet hänger ju på oss. Det är bara att inse att vi som inloggar i det här mötet, vi är kärntrupperna i det här valet. Många kommer lyssna till oss. Många kommer fråga oss. Vi är kandidater och valledare och ombudsmän som är med här, och det är klart att då måste vi göra vår del i att beskriva varför det här valet är viktigt. Varför det är en angelägenhet för hela partiet, för hela arbetarrörelsen. Även de som inte är medlemmar i Svenska kyrkan. Så att gör vi ett ordentligt jobb, fullkomligt övertygad om att det blir succé i höst.
Ja, jag har ofta tänkt när jag ser Kristdemokraterna och hur de utvecklas under Ebba Busch, att jag tänker att det är vare sig mycket kristet eller demokratiskt i deras sätt att vara och argumentera. Jag menar ju att jag trodde inte att jag skulle liksom citera någonting ur Svenska Dagbladet, men för en tid sedan så fanns det faktiskt ett väldigt viktigt inlägg med rubriken "Kyrkans röst behöver stärkas, inte tystas. Kyrkan måste bry sig i ord och handling, och särskilt i tider när vi ser att det är den auktoritära nationalismen och nationalkonservativa krafter som växer sig starka runt om i världen. Om vi sätter in Svenska kyrkan och vår roll i ett större sammanhang, så är det just detta. Vi ser en tillbakagång för det internationella samarbetet, alltså multilateralismen, för det som är politiska och diplomatiska verktyg, dialogen, och då menar jag också människa till människa, men den politiska dialogen som undervärderas, och istället det helt andra saker som leder in snarare mot militarism som förespråkas. Så därför så är det också viktigt att kyrkan är en röst för en humanismen, för samtalet och för ett samhälle som blir ett gott samhälle för alla. Och därför är det viktigt att vi tar ställning, att vi är aktiva, att vi ser till att vi bevarar levande vår idé om en öppen, aktiv folkkyrka och förstå att kyrkans röst behöver stärkas, inte tystas.
Och det är väl det som också oroar, om man får landa en sekund i de orosmål jag ändå ser framför mig. Så, låt mig ta ett exempel, och detta är ändå från förra mandatperioden. Och det är ju så, kyrkan gick ju före staten 2009 och fattade beslut om att ha en ordning för bevigseln. Det ska inte skiljas om man är man eller kvinna, eller man eller man, eller kvinna och kvinna, utan det finns en ordning för vigsel. Fortfarande är det ju dock så att man som enskild präst har rätt att neka par att gifta sig på grund av att paret är av samma kön. Det vill vi ändra på. Och förra mandatperioden skrev vi under en motion som åtminstone som ett steg på vägen skulle gå i rätt riktning. Och då sa vi så här, att för att bli präst idag, så vi sa ingenting om de som blev präst förr, men för att bli präst idag, då ska man ha... Det andra var att man ska viga alla. Vi tyckte det var ett lite försiktigt steg i rätt riktning, men vi insåg att det blev ett sånt stort liv av detta att vi inte hade någon chans i världen att få igenom frågan. Och för att ändå någonstans komma i rätt riktning så backade vi bandet lite grann och drev istället frågan som vi då tyckte var ganska urvattnad. Håll i här. Vi drev att vi ska få be att tillsätta en utredning som ska återkomma med förslag på hur man kan säkerställa att ingen utsätts för diskriminering i samband med vigseln. Nu har vi ett mossbråk, men vi tänkte att den får vi igenom. Och det fick vi, men med en rösts övervikt. Med en enda rösts övervikt fick vi alltså i kyrkomötet igenom frågan att tillsätta en utredning som ska återkomma med förslag på hur vi kan säkerställa att ingen utsätts för diskriminering. Och det var förra mandatperioden. Alltså den förändring vi sett i det allmänpolitiska landskapet sedan mandatperioden 2013-2017, den saknar motstycke i svensk nutidshistoria. Så att det är ett viktigt val. Det högerkonservativa blocket är tydligt och det kompletteras i kyrkopolitiska sammanhang med konservativa krafter som frimodig kyrka till exempel. I grund och botten handlar det om vår värdegrund. Vi ställer upp som parti som en tydlig varudeklaration till Svenska kyrkans medlemmar. Röstar man på oss, då vet man vad man får. För vår bottenplatta vid sidan av medlemskapet i Svenska kyrkan är ju vår värderingsgrund, vår egen ideologi, våra egna djupa rötter i arbetarrörelsen. Men då handlar det om rätten till ett gott arbete för de som jobbar. Självklart kollektivavtal och schyssta villkor. Men det handlar också om det här aktiva arbetet mot diskriminering av såväl kvinnor som hbtq-personer. Det handlar om att inte ställa grupp mot grupp. Det handlar om synen på personer som har annan religion. Det handlar om miljö- och klimatomställningen som är en påtaglig kyrkopolitisk konflikt. Så att inom nästan alla de sakområden som vi är vana vid som socialdemokrater att argumentera för finns också kyrkopolitiskt. Samma typ av konflikt. Och det tycker jag är viktigt att ha med sig när man ibland hör från konservativa och bitvis reaktionära motståndare från andra nomineringsgrupper att kyrkan är politiserad. Ja, men det menar de ju att det har blivit politiskt att stå upp för mänskliga rättigheter. Att i vissa slutna forum på nätet och vissa öppna forum numera så har mänskliga rättigheter kommit att bli ett särintresse bland andra. Och det är en farlig utveckling. För mänskliga rättigheter är en grundpelare i socialdemokratins ideologi. Alltså vi får komma ihåg att det inte är för inte som Hjalmar Branting en gång i tiden fick Nobels fredspris för arbete till Nationernas förbund. Det är inte för inte som Dag Hammarskjöld blev FNs generalsekreterare. Alltså vi har en lång tradition från Sverige, men också en lång tradition i det socialdemokratiska partiet att stå upp för de mänskliga rättigheterna. Nu har det kommit att bli en politisk fråga. På grund av att krafter som vi trodde förpassats till historiens skräpkammare nu kommit upp igen. Och det märks i allra högsta grad även i kyrkovalet i höst.
Och det här är ju den stora uppgiften, menar jag också, för kyrkopolitiker och för alla politiker idag. Hur ser vi till att vi skapar fred med naturen och miljön, och hur tar vi itu med klimatkrisen? För idag kan vi kalla det en klimatkris, det är inte bara en utmaning utan en kris. Och så tänker jag samtidigt att det här borde egentligen vara kanske den mest naturliga vägen till att börja tro, att hitta sin tro. Och i morse när jag gick och hämtade tidningen, då brukar jag gå fram till, vi har några höns och ett par tuppar. Så står jag och tittar på dem en stund och så tittar jag på Vänern. Jag är så lycklig så att jag kan se Vänern från där vi bor. Och vi har en älg som springer över, och så tänker jag så här att det är den största tröst man kan få i en kris som den här pandemin. Så är det som kommer från naturen. Och tanken på hur alltihop det här hänger ihop, den biologiska mångfalden, det är liksom alla de livscykler som finns i naturen. Om man inte tror innan på någonting så kan man bara ta sig lite tid och studera naturen och förstå hur beroende vi är av detta. Och att se till att vi kan etablera ett helt annat skydd för till exempel biologisk mångfald, så att vi kan undvika att det kommer nya pandemier av det här slaget. För de beror dessvärre på att vi har förstört för mycket skog, och vi har låtit etna breda ut sig, vi har tagit bort den biologiska mångfalden. Och alltihop det här är ju en utmaning också för kyrkan, men som sagt, och det där är min egen liksom vinkling på det, men visst tror man på någonting större och förstår att vi är del av någonting större när man är i naturen och när man tittar på det vi har omkring oss, och det är också en enorm tröst. Men det här är vår största och viktigaste överlevnadsfråga just nu. Och Lena vet att jag är otroligt tjatig på VU och partistyrelsemöten och så om det här. Vi måste också ha en politik. Vi kan inte överlåta det till några andra, utan vi måste ha en trovärdig politik. Och här med tror jag att kyrkan har en unik ingång till de här frågorna, det sammanhanget, och att förstå det stora i det här. Det är ju en väldigt fin uppgift för alla som är aktiva i de här frågorna.
Jag tycker faktiskt Margot uttryckte det på ett väldigt bra sätt. Alltså det handlar ju om hållbarhet i alla dess dimensioner. Alltså det handlar om ekonomisk hållbarhet, det handlar om social hållbarhet. Där kommer ju arbetsrättsliga frågor in, rätten till god arbetsmiljö, men det handlar också om klimatmässig hållbarhet till exempel. Och där är ju Svenska kyrkan i form av att vara en av landets största skogsförvaltare otroligt viktig. Svenska kyrkan är vårt lands enskilt största ägare av jordbruksmark. En av landets största fastighetsägare, så att man har en otrolig möjlighet att driva på för att också kyrkan ska göra sin del i klimatomställningen. Så att hållbarheten är en viktig del i den socialdemokratiska kyrkopolitiken.
Du som har lyssnat på vårt avsnitt idag via vår podd. Du kanske känner att ja, men jag vill både engagera mig politiskt och jag vill följa socialdemokratins utveckling. Då är du varmt välkommen att gå in på vår hemsida, och vår webbadress är socialdemokraternamalmo.se. På vår hemsida kan du både se och följa socialdemokratin här i Malmö, och du kan också bli medlem i vårt parti. Varmt välkommen!